Att tro och att lära känna, det vill jag tala om idag. Du och jag, vi lever i en tid där vi kan ha kontakt med hela världen. Och jag undrar, hur kan vi i vår nya tid uppleva kraften i den fysiska närvaron med människor och med Gud? Det jag tar utgångspunkt idag, det är något som kanske gäller ungefär hälften av oss, skulle jag gissa. Jag ska ta min utgångspunkt i den nya tekniken. Och ni som känner, jag är inte en del av internet, Facebook, allt som det talas så mycket om. Se det här som en fortbildning. Kanske en inspiration också att våga prova, men se det som att upptäcka en värld som många människor lever i och påverkas av. Snart så är 1 miljard av jordens invånare användare av det sociala nätverket Facebook på internet. Och i varje ny tid kommer ju olika uppfinningar som omskapar vårt sätt att leva. Och den nya tekniken, den gör just det. Och den är dessutom här för att stanna, och fördelarna är uppenbara. Därför behöver vi förstå riskerna så att vi kan använda tekniken utan att den börjar använda oss, så att säga. När författaren Susan Mousehart stängde ner internet hemma i ett halvår, så fick det oanade konsekvenser. I boken Nedkopplad kan man läsa om hur frånvaron av smartphones och datorer gjorde att familjen började prata med varandra på ett lite djupare plan. Dessutom fick barnen nya intressen. Helt plötsligt började de baka och spela instrument, tro det eller ej. Susan Mousehart's bok kan man tycka mycket om, men boken är, kan man säga, ett tecken i tiden. Fler och fler människor idag börjar sätta gränser för den nya tekniken. Alltså, den börjar bli en sån given del av våra liv att vi helt plötsligt måste ha ett förhållningssätt till den. Många använder idag programvaror som blockerar internet till sina datorer för att få arbetsro. Ja, det är som att vi försöker hitta ett förhållningssätt till ny teknik, för den påverkar våra liv. Och den påverkar våra relationer. Och så här då vi drar igång ett nytt verksamhetsår, så är det här ingen parentes. Och då vi signalerar någon form av viljeinriktning för ett kyrkbygge, så är det här inte en parentes. Det här är avgörande. För egen del så köpte jag en iPhone för några år sedan på många sätt har påverkat mitt liv. Jag kan arbeta effektivt med mail och internet i fickan, helt enkelt. Jag kan ha omedelbar kontakt med mängder av människor vart jag än befinner mig. Och den här telefonen är liksom en given del av min vardag. Det finns en pastor som också är reklammakare som heter Shane Hips. Ett väldigt konstigt namn, men han heter så. Han talar om att den nya tekniken gör två helt motsatta saker i våra liv. Den för oss närmare människor som är långt borta. Och den distanserar oss från människor som är nära. Alltså en bra sak och en mindre bra sak på samma gång. Och det finns ju så mycket gott att säga om den nya tekniken. Men det man kan säga är att den undervärderar ständigt den fysiska närvaron med människor. Kraften i den fysiska närvaron med människor. Och man måste ställa sig frågan, vad händer med våra närmaste relationer om vi lever mentalt bortkopplade genom datorer och mobiltelefoner? Vad händer med relationerna till dem vi har omkring oss? Och vad händer med relationen till Gud? Finns det en risk att ny teknik får oss att tro att fysisk närvaro med människor och med Gud, intellektuellt, känslomässigt, att det inte är så viktigt? Det känns för min del som en evighet sedan det här med Facebook blev en del av vardagen, även om det bara funnits några år. Och jag ska inte prata så länge om det här till för er som känner, men det här berör inte mig alls. Men jag måste ändå säga, till en början var jag väldigt fascinerad över hur detta sociala nätverk gav information om vad gamla barndomsvänner gör idag. Jag vet inte, ni som är aktiva på det här sociala mediet, om några av er har liksom sökt på gamla vänner som ni har tappat kontakten med, eller blir nyfikna på någon, undra vad han gör som jag var min bästa kompis på lågstadiet, eller ännu vanligare, hon, min första kärlek på mellanstadiet. Och så söker man efter gamla kontakter, och då jag sökte på gamla barndomsvänner så kändes det som att jag tog del av något lite förbjudet nästan. Alltså, men efter ett tag så insåg jag att syftet var just det jag upplevde som lite att gå över gränsen på något sätt. Alltså att ta del av vad andra människor äter och tänker och gör som man egentligen inte har någon verklig kontakt med. Det kändes konstigt. Men så har jag lärt mig att det är så det här funkar. Och Facebook är fantastiskt att nå människor och att få kontakt med människor, både återknyta och skapa. Och det har lett till många spännande nätverk mellan människor som har liknande intressen och så. Men en sak som Facebook gör är att det bidrar till att vi blir mer och mer självupptagna, tror jag. Facebook går ut på att vi inte bara vill att andra ska se oss, utan att vi också tycker om att se oss själva genom det här mediet. Vad menar jag med det? Jo, många människor ägnar faktiskt mycket tid åt att forma en bild av sig själva för omvärlden genom vad de lägger ut på Facebook. Och nu kommer mannen med det konstiga namnet igen, Shane Hips. Han säger så här, och citatet kommer upp: Facebook är som att ha en spegel på ditt skrivbord eller i din ficka. Då och då tar du upp spegeln och skådar din egen spegelbild. Kanske vill du då rätta till din frisyr eller hitta en vinkel där inte dubbelhakan syns. Detta leder till att vi blir mer och mer självupptagna och att vi både skapar och konsumerar vårt eget varumärke. Vårt eget varumärke. Alltså, det kan bestå i antal vänner, intressegrupper vi är med i på Facebook, bilder, filmer, sånger vi lägger upp. Det blir som ett ständigt byggande av en bild som ska föreställa verkligheten, men som ofta inte har mycket med verkligheten att göra. För som alltid så gömmer vi oss själva. Vi gömmer det vi inte vill visa. Och det här är inget nytt. Så jag står inte här och ger er ett katastrofscenario. Det här är någonting urgammalt. Jag vet inte hur du tänker i mötet med en människa. Föreställ dig nu att du möter en person. Visst försöker du och jag ofta ge den bästa versionen av oss själva då vi möter en ny person. Visst är det så. Vi vill ge den bästa versionen av oss själva. Men så är det ju så bra att då vi väl lär känna människor så blir vi ju genomskådade på ett befriande sätt. Människor ser bristerna efter ett tag. Vi ser dem hos varandra och vi känner att vi ändå duger som vi är. Och på sociala medier får vi däremot en farlig fristad att omskapa bilden av oss själva. Och det här kan leda till, kan man säga, en spricka inuti oss. En spricka mellan dem vi innerst inne är och de vi önskar att vi vore. En spricka mellan de vi innerst inne är och de vi önskar att vi vore. Och än en gång vill jag påpeka att jag förhåller mig neutral till ny teknik. Det jag menar är att varje ny tid så uppstår samma gamla människomönster i nya former. Och därför vill jag bara ta dig tillbaka till första Mosebok. På Bibelns första sidor så möter vi det här ursprunget till rädslan att visa vem man är och behovet av att bygga upp en bild av vem man skulle vilja vara. I berättelsen om Adam och Eva så är det som om den här ormen öppnar människans ögon och helt plötsligt så blir verkligheten ett problem. Vi kan läsa att människan äter frukten och upptäcker helt plötsligt att hon är naken. Alltså en bild för att människan där och då liksom tappar bort Guds kärlek som är ovillkorlig, som vi bara får ta emot. Och så börjar människan sträva efter att bli fullkomlig, att själv bli som Gud egentligen, oberoende för mer än andra. Verkligheten måste nu döljas och förskönas och försvaras och så. Och när människan har ätit frukten så kan man läsa att hon blir rädd för Gud och springer och gömmer sig. Och jag tänker att vi fortfarande bär på den rädslan. Vi gömmer oss för Gud och för oss själva och för varandra. För vi är rädda för den verklighet som påminner oss om att vi är bara sårbara människor. Och vi behöver en gemenskap med Gud och en gemenskap med andra människor. Så både på Facebook och i mötet med människor är det lätt att bygga upp en självbild som inte är sann. Bara för vi behöver skydda oss själva. Det är inte konstigt. Och det är svårt att mötas om man inte vågar vara sig själv. Gud ropade till den första människan. Och han ropar, tror jag, med samma ord idag. Den här förmiddagen, söndagen den 15 januari, så tror jag det är som att Gud ropar till dig och mig med samma ord som han ropade till människan som försöker gömma sig i trädgården. Var är du? Var är du? Och det är som att det bara finns kärlek och längtan i Guds röst. Han vill bara locka oss ut ur den här rädslans mörker så att vi istället kan se vilka vi är i ljuset av Guds kärlek, inte i mörkret av vår prestation. Och här kommer ordet för dagen, relation. När vi lever i en relation med Jesus tänker jag att vi blir mer och mer de vi innerst inne är och vågar möta oss själva, vågar möta andra människor. Så vad ska man göra åt ny teknik? För de av oss som faktiskt upplever att det påverkar livet, inte bara positivt. Behöver man fly från ny teknik för att inte tappa bort sig själv? Än en gång, tekniken i sig är inte destruktiv. Det är vår okritiska blick som är farlig. Som är allt. Så behöver vi leva medvetna om vad datorer och smartphones och sociala medier gör med oss. Vi behöver leva med en hälsosam distans till ny teknik. Och om vi förstår att den lätt kan göra oss lite självupptagna och mindre benägna att leva i nära relationer med de som är närmast, ja, då kan det vara klokt att kanske bara göra ett litet test. Varför inte experimentera lite? Tänk dig att du skulle ta en internetpaus 5 dagar. Vad händer inuti då? Vilka känslor kommer upp då du har bestämt dig för att inte av slentrian agera som du alltid har lärt dig nu att göra då det gäller detta med internet, sociala medier och så. Vad händer inombords? Kommer det upp känslor av oro, ångest? Vilka rädslor kommer upp till ytan? Och så kan det vara nyttigt att alltid ställa sig en fråga till. Oavsett vad man tycker om just det här med sociala medier och ny teknik. Och det är frågan, vad är viktigast i livet för mig? Det är ju så simpelt egentligen att ställa en sån fråga. Men tänk en gång till. Kanske blir ditt svar först, det viktigaste för mig är familjen eller Gud eller vännerna. Tänk lite till. Vad är det viktigaste i ditt liv egentligen? Verkligen? Ofta är det för mig en lång väg från mina ideal till hur verkligheten ser ut. Jag vet inte hur det är med dig. Att få bekräftelse digitalt är både enklare och mer omedelbart än att få bekräftelse i det nära fysiska mötet med en människa. Och därför behöver vi ett vettigt förhållningssätt till ny teknik och fråga oss, hur kan vi i en ny tid uppleva kraften i den fysiska närvaron med människor och Gud? Låt mig bara få återkomma till det här ordet som är ledordet för mig idag, relation. Det här är ett möjligt svar på frågan om vad vi kan göra för att uppleva kraften idag i vår tid, i den fysiska närvaron med både Gud och andra människor. Relation. Och det här är inte enkelt. För den som lever i relation på riktigt tror i praktiken att man redan är fullständigt älskad och accepterad som man är. Och det här tror jag är det svåraste budskapet i världen för människan att ta till sig. Och jag vill bara säga något kort om min startpunkt för att kunna åtminstone börja uppleva det här med relation med Gud och andra människor. Och det var andra året som jag gick på pastorsutbildningen och ett antal terapisamtal var obligatoriskt. Och jag skulle samtala med terapeuten Leif. Och jag tänkte så här, nu måste jag göra ett gott intryck här. Så att Leif skulle tycka att jag var lämplig att arbeta som pastor. Så jag laddade upp och tänkte i förväg ut bra, hållbara svar på hans frågor. Och jag tänkte att jag ska gå in med ett leende här och så ska jag se vad som händer. Jag var ärligt talat väldigt nervös, men jag ville göra ett gott intryck. Så jag gick in och så satte jag mig ner, presenterade mig och så fick jag en första fråga. Robert, vem är du egentligen? Vad skulle du säga om du fick en sån fråga? Vem är du egentligen? Och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Ska jag nämna något om mina intressen? Ska jag säga att jag kommer från Småland? Ska jag avslöja, vill han att jag ska avslöja något fel jag har gjort? Är det det han är ute efter? Alltså tankarna snurrade runt. Vi pratade, jag minns inte mycket mer av det samtalet. Men vi fortsatte att ha några obligatoriska samtal. Och det jag förstod rätt så långt senare faktiskt var att det Leif ville med den här frågan, det var att få kontakt med mig. Inte med bilden jag ville skapa av mig själv eller det jag hade tänkt ut på förhand. Utan han ville se, var finns du? Inte för att granska, inte för att döma, utan för att det faktiskt finns något värdefullt allra djupast där inne som är värt att ta vara på och lyfta fram. Och jag var inte redo för det. Men hans fråga startade en upptäcktsresa för mig. En resa till att våga se vem jag är i ljuset av Guds kärlek och inte i mörkret av min prestation. Och jag vill avsluta med att säga någonting om den här vandringen. För jag tror att det är en vandring som går från att tro till att lära känna. Det är också temat idag. Jag tror att det finns en vandring att göra för varje människa. Från tro till att lära känna. Låt mig först undra vad det innebär att tro. När Jesus talar om tro så används ett grekiskt grundord. Lägg det på minnet. Pistis. Betyder trovärdighet, pålitlighet, tillit. Alltså att tro på Jesus handlar inte om att skaffa sig en stark egen tro. Som om tron vore en tro på tron i sig. Alltså att tro handlar alltid om att ha tillit till en person. Det är det handlar om. Och den personen är Jesus. Tron är alltid kopplad till att ha tillit till en person. Och den personen är Jesus. Tron är alltid kopplad till Jesus. Att tro är ingen magisk formel för att uppleva andlighet. Tro innebär relation med Jesus. Alltså, jag säger det igen för att jag ska förstå det, eller för att jag tycker det är så bra. Jesus själv är tron och föremålet för tron i våra liv. Och många menar att det är samma författare till Johannes evangeliet och första Johannesbrevet. Författaren använder två ord för att beskriva relationen med Gud: tro och lära känna. Och i Johannes evangeliet används ofta ordet tro för att beskriva relationen med Gud. Och i första Johannesbrevet används ofta ordet lära känna faktiskt. Och Johannes evangeliet, det skrevs några år efter Jesu död till människor som inte visste någonting om kristen tro. Johannes evangeliet, för dig som inte har läst så mycket i Bibeln, är en bra bok att börja i. För det är en introduktion till Jesu liv. Skrivet för dem som inte vet någonting om kristen tro på den tiden. Första Johannesbrevet, som man antar är av samma författare, skrivs alltså lite senare till en etablerad kristen församling. Och låt mig nu spekulera tillsammans med några teologer som jag har läst. Kan det vara därför det används olika ord för relationen med Gud? Alltså, kan man se en utveckling där människor har gått från en nyfunnen intellektuellt baserad tro som sen går vidare steg för steg för att djupna och djupna och djupna och gå mer och mer från hjärnan till hjärtat, där det börjar handla om att lära känna Jesus mer och mer? Vi ska läsa ett stycke från första Johannesbrevet bara för att få lite känsla för det här språket. Vi läser, det kommer upp på väggen här också: mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Första Johannes 4, 7-17. Ett långt avsnitt. Men märker nu allt andas kärlek, relation, liv. Att gå från tro till att lära känna är en given utveckling för människan som börjar gå trons väg. Tron startar i intellektet. Någon ger dig ett bra argument som du väljer att hålla för sant. Att lära känna är någonting helt annat. Det är något som sker i hjärtat. Det är en visshet på djup. Och jag började tro någonstans i tonåren, men för mig skulle det dröja lång tid innan min tro och mina erfarenheter började stämma överens. Och en viktig händelse för mig var frågan: vem är du? Sakta lärde jag mig att lyssna på Gud och mig själv. Sakta kunde jag öppna mitt hjärta för Guds kärlek. Och ändå har jag bara börjat några stapplande steg. Så till sist, vad innebär det att gå från det där tro till att lära känna? För tro är något positivt. Det är något fantastiskt bra. Det tar vi ju med oss hela tiden. Men vad innebär att tron djupnar, att vi lär känna? Jo, det kan innebära att man faktiskt upplever jag är älskad. Och Jesus gav sitt liv, läste vi här innan, för att ge oss denna relation. Och därför så firar vi ännu en söndag nattvard här. Jesus skapade en, häng med mig nu, relationell ritual skulle jag vilja kalla det. RR. En relationell ritual. Jag ska snart säga vad jag tänker med det. Det låter nästan lite otäckt. Han skapade nattvarden och så gav han oss en tydlig uppmaning. Och så sa han, gör detta. Vad är en ritual? Ja, en ritual kan vara något så enkelt som ett handslag. Och det kan vara något så svårt som en begravning. Genom en ritual skyddar vi någonting livsviktigt från vårt känsloliv som alltid förändras och går upp och ner, och vår ständiga vilja att ändra och uppdatera allting. Det är ju en styrka, eller hur? Att inte behöva uppfinna ett nytt sätt att hälsa på människor varje gång man ses. Visst är det skönt att man vet, jag kan sträcka fram min hand, det har funkat innan. Det kommer fungera igen. En ritual ger oss säkerhet. Nattvarden är en relationell ritual. Den visar oss att kristen tro inte handlar om vad jag känner för tillfället. Det handlar inte heller om min förmåga. Det handlar bara om vad Gud har gjort och vad han gör i relation till mig. Och med tanke på all maktkamp och alla strider inom kyrkan så är det fantastiskt att vi i 2000 år konsekvent ändå har följt den uppmaningen. Vi äter brödet, vi dricker vinet. Alltså innan du och jag gör någonting för Gud så tar vi emot vad Gud i Jesus har gjort för oss. Och det jag kan göra är att komma som jag är till Gud i nattvarden och säga, här är jag. Här ser du mitt liv. Här är jag. Och så gör han något vackert av det liv som jag ger till honom. Gud använder allting som är jag, inklusive allt som är fel, för att rädda mig från allting som är fel. Det liv jag ger honom blir sen också, om vi vill det, bröd och vin för andra människor. Alltså då vi tar emot av Jesus blir vi till välsignelse för andra. Så innan vi ber en bön så vill jag bara stryka under att jag idag talar ur en egen erfarenhet. Jag som gärna väljer den enkla vägen och de snabba belöningarna. Men jag tänker att om du och jag försöker skydda livet från svårigheter, för det är ju det med relationer, så fort man ger sig in i en verklig fysisk relation, och det kan vara en brottningskamp med Gud, eller det kan vara med en annan människa, så tar man alltid en risk. Och då är det mycket enklare att leva i en skyddad internetvärld där man ändå får bekräftelse. Men det verkliga livet måste börja i relationen med Gud och oss själva. Och den upptäcktsresan behöver vi göra var och en. Vi ber. Tack Gud att vi får lära känna dig mer och mer. Att det är en pågående upptäcktsresa. Att tron på dig, att acceptera vem du är och vad du har gjort och så för oss, det är bara början på en resa där vi var dag får lära känna dig bättre och bättre. Och tack att vi då varken behöver hålla fast vid våra masker, vid vår prestation, utan vi kan veta att du finns i vårt hjärta genom den heliga ande. Du känner oss och du vill att vi ska lära känna dig. Jag vill be att vi var och en, var vi än befinner oss på trons vandring, om vi inte vet vad vi tror eller om vi är besvikna på dig eller om vi upplever hopp och förväntan, vad vi än känner, låt oss det här nya året få uppleva kraften och livsmeningen i den fysiska närvaron med våra närmaste och med Gud. Och så använda mycket ny teknik. men nyttja den så att den inte börjar utnyttja oss. Tack att vi får börja ett år där vi får inrikta oss på att fortsätta bygga vår församling. Och det är framförallt ett relationellt bygge. Men vi behöver också plats för att kunna bygga relation. Så led oss vidare i det här med kyrkbygget. Det ber vi dig. Och tack att du är mitt ibland oss nu och ger oss av dig själv i nattvarden. Amen.